Och vi önskar alla varmt välkomna till gudstjänst på andra söndagen i advent. Och vi följer idag serie 2 i vår liturgiserie, men vi kommer istället för litania att ha den allmänna kyrkobönen. Så när vi kommer dit det står litania så kommer vi att följa allmän kyrkobön. Och vi börjar vår gudstjänst i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. tema för dagens söndag, det är Bida tåligt Herrens tillkommelse. Och dagens inledningsspråk, det hämtas ur Lukas 21, vers 28, där det står: Räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Amen. Låt oss så gå fram till vår Herres nådetro och bekänna vår synd inför honom och få nåd och förlåtelse i Jesu namn. O du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig, arma syndare, och se till mig i barmhärtighet, så som du såg till Petrus när han hade förnekat dig, och så som du såg till syndaskan i fariséns hus, och till rövaren på korset. Ge mig din heliga nåd, så att jag som Petrus begåter mina synder, som syndaskan av hjärtat älskar dig, och med ögonen evigt får se ditt heliga ansikte. Kära vän, på vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi uppdrag, tillsäger jag dig, som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse, den förkunnar jag dig, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Bereda vägen för din enda son, Jesus Kristus, och ge oss nåd att tjäna dig med villigt och rent sinne, i ständig väntan på hans återkomst i härlighet. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning, den finner vi hos profeten Jesaja i det andra kapitlet, verserna 2-4, och vi läser i Jesu namn. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Texten finner vi i Hebreerbrevet i det 10:e kapitlet, verserna 35-39. Och det här är också dagens predikotext. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av tro och vidare, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själ. Så lyder Guds ord.
Thank you.
dagens heliga evangelium. Det finner vi i Markus evangeliets första kapitel och det är två verser, verserna 14 till och med 15. I Jesu namn läser vi dem. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Så lyder det heliga evangeliet.
Gud, tackar för det heliga.
Nåd och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära Gud och Far, vi ber dig, bevara oss medan vi väntar på frälsaren. Ta hand om oss medan vi väntar på att han ska komma igen. Stärk oss medan vi lever i denna syndiga värld. Led oss med din starka hand. Vis oss du den enda vägen, vägen om korset och din son, Jesus Kristus. Bevara oss till evig tid genom ditt ord. Amen. Författaren till Hebreerbrevet, han är för oss en okänd person. Vi vet inte vem som skrev Hebreerbrevet. Mycket tidigt så förbands Paulus namn med detta brev. Man trodde att Paulus var författaren till Hebreerbrevet. Men det är mycket som tyder på att han inte är det. I alla sina brev så indikerar han på något sätt med sitt namn att han är författaren. Han kan skriva: jag, Paulus, skriver. Jag, Paulus, hälsar er. Och så vidare. Ingenting av det här finner vi i Hebreerbrevet. Paulus namn, han förekommer inte i Hebreerbrevet. Heller inte Hebreerbrevets stilart stämmer med hur Paulus brukar skriva.
Den skiljer sig från Paulus epistlar i hur det är skrivet. Det är mycket som tyder på att Paulus inte är författaren till Hebreerbrevet. Men sannolikt så är författaren en person som har levt i gemenskapen kring Paulus. Antingen i hans samtid, som en lärjunge till honom, eller som en efterföljare i nästa generation. De tidiga kyrkofäderna, de konstaterade att brevets författare är det endast Gud som vet säkert. De levde bra med det, och vi lever också riktigt bra med det. Vi vet att Gud vet. Det är tillräckligt också för oss när det kommer till brevets författarskap. Det vi kan slå fast, det är att Hebreerbrevets författare, det är en människa som lever djupt inne i skriftens värld. Hela brevet är rik på referenser till resten av den heliga skrift, framförallt till Gamla testamentet. Det är som ett pastoralbrev till kristna människor som hotas av förtryck och förföljelse. Det motstånd de möter från omvärlden hotar att göra dem modlösa, att tappa hoppet och förlora tron. De kan ha levt någon gång på slutet av det första århundradet efter Kristus. Kanske levde de under kejsar Neros kristenförföljelse helt mot slutet av århundradet. Kanske levde de då. Klart är åtminstone att brevet är full av påminnelser och uppmuntran till kristna för att få dem att fortsätta den kristnes strid och inte ge upp mot yttre förtryck. Det är ett pastoralbrev, som om det är skrivet från en pastor till hans får, med fullt fokus på frälsningen i Jesus Kristus allena. Och den visar hur Gamla testamentets folk både levde i trygg förväntan på frälsaren och hur det som Guds sändebud profeterade om honom som skulle komma. Dagens episteltext, den är en del av denna uppmuntran och förmaning till de kristna att inte ge upp och tappa modet i kampen mot Kristi fiender. Brevet är en försäkran, och det här textstället är en försäkran om att frälsaren snart ska komma tillbaka. Han ska inte dröja, står det. Håll ut ännu en tid, så ska frälsaren komma till er, skriver han. Snart 2000 år senare så väntar vi fortfarande på frälsaren. Genom århundraden har kristna fått utstå förföljelse av alla slag, både till kroppen och till själen. De har fängslats och dödats för sin tros skull. De har behandlats illa av sin omgivning. De har blivit spottade och hånade för sin tros skull. Men ännu farligare för de kristna har det varit när evangeliet har tagits ifrån dem. För när det försvinner, då dör tron. Djävulen, han har använt sig av jordiska ledare till att utöva yttre förtryck mot de kristna. Och han har använt sig av kyrkoorganisationer och strömningar inom kristenheten till att undertrycka evangeliet. De kristna har levt under hot och förföljelse helt sedan Jesu tid. Och då talar vi om alla typer av hot och förföljelse, både det kroppsliga och det andliga. Och det är inte mycket som har ändrat sig till vår tid. Det är inte annorlunda för oss idag. Han ska inte dröja, skrev författaren. Vi läser dessa ord idag. Vi väntar fortfarande på han som ska komma. Han som inte ska dröja. Vi är betydligt närmare den dagen än de var på den tiden när Hebreerbrevet skrevs. Men vi väntar lika fullt fortfarande på han som ska komma. Vad är det som gör väntan svår i vår tid? Den var svår för mottagarna av Hebreerbrevet. För dem så var väntan svår, och det var därför brevet skrevs, för att uppmuntra dem. Vad gör då den här väntan svår för oss? Vad är det som kan göra det svårt att hålla ut i striden för oss som lever här idag? Vad hotar oss att tappa tron på frälsaren? För det första så vilar djävulen aldrig. Han är vilolös. Djävulen vilar aldrig. Vår fiende djävulen, han tar aldrig paus. Så när vi som krigströtta soldater eller kraftlösa idrottsmän efter ett maraton vill ta paus från Gud och gå och låta oss driva med av världen en stund, så är djävulen där och applåderar. Då har han fått en delseger som kan bli till slutlig seger om vi vänder oss bort ifrån Gud för alltid. Som människor födda i synd har vi ingen egen kraft eller förmåga att bevara oss själva eller någon annan i tron. Den kraften har vi inte. Det finns inget i oss som kan göra oss uthålliga och frimodiga. Vi hittar det inte i oss själv. I oss finns endast mörker. Genom att titta inåt hos oss själva finner vi inget som gör att vi kan slå oss för bröstet och fortsätta kampen mot djävulen och hans ande här. Vi hittar ingen kraft hos oss själv. Vårt samhälle vill gärna uppmuntra oss att titta inåt. Många kyrkor och andra kristna likaså. Titta inåt efter din egen kraft. Djävulen, han försöker driva alla människor bort från det objektiva som finns utanför oss. Jesus på korset till det subjektiva, det egna inre mörkret och alla fåfängliga mänskliga försök att övervinna frestelser och behaga Gud med sin egen otillräcklighet eller genom att förenas med andras otillräcklighet. Genom förföljelse till vår kropp kan vi mista det jordiska livet. Men genom förföljelse till själen så kan vi mista det eviga livet. Det räknas som en välsignelse från Gud att få leva i frid och få ha ett arbete och en familj att ta hand om och få leva kristna liv till Herrens ära. Det räknas som en välsignelse från Gud att kunna leva så. Så vi kan räkna det som en välsignelse från Gud att få leva i ett land utan krig eller annan direkt öppen förföljelse. Det är en välsignelse från Herren. Fortfarande kan vi praktisera vår tro öppet. Vi kan leva kristna liv i detta land. Frågan är, har vi det för bra? Har vi det för gott? Har vi det till det yttre för bra? För det som har hänt upp genom historien är att varje gång Guds folk har haft det gott ställt på jorden, så har djävulen kunnat fresta dem att hålla fast vid det jordiska, rakt av klamra sig fast till det jordiska. Vare sig det är människor eller ägodelar eller mänskliga konstruktioner. Vi har det så bra här, kan den som lever i frid tänka. Vi har det så bra här nu. Låt oss stanna här. Djävulen, han vilar aldrig. När det är frånvaro av krig så frestas vi att fästa oss vid det jordiska. När det är kristen förföljelse hotas den kristna att ge upp hoppet. Oberoende vilken situation vi befinner oss i så vill djävulen alltid försöka få oss att tappa blicken på frälsaren. Antingen i rädsla eller i likgiltighet, i övermod eller i dårskap. Hur skaffar vi oss så en sådan uthållighet som Hebreerbrevets författare talar om? Hur kan vi då få en sådan uthållighet? För vi hittar den ju inte i oss själv. Vi kan inte göra oss själv uthålliga, som är det Hebreerbrevet uppmanar oss till. Vi kan inte göra det själv. Vi har inte en sådan kraft. Paulus, han skriver i sitt brev till romarna: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Här finns kraften till den uthållighet Hebreerbrevets författare uppmanar oss till. Här finns kraften. För att kunna hålla ut som kristna, som förtröstar på frälsaren, så behöver vi få höra evangeliet som skapar tro, som bevarar tro och som stärker tro. Vi blir inte uthålliga genom att gräva i vårt inre egna mörker. Heller inte genom att utan koppling till evangeliet försöka leva och driva fram liv och gärningar som är kristna endast i namnet. Vi hittar inte svaret i oss själv eller i våra egna gärningar. Vi måste få höra om Jesus. Jesus är svaret på frågan: vad ska jag göra? Vad ska vi göra? Och han är svaret på uppmaningen: låt oss göra. För att Jesus, han har gjort det. Han har gjort det nödvändiga. Han har betalat priset för våra synder. Han har övervunnit djävulen och alla hans frestelser genom sin egen syndfrihet och sitt heliga och fullkomliga liv. Han har uppfyllt Guds lag med sitt liv. Han har tagit på sig straffet för våra synder. Han har gått i döden med våra synder på sig och övervunnit döden och djävulen genom sin uppståndelse från de döda. Han har sonat för våra synder. Han är den Guds rättfärdighet som Paulus talar om i Romarbrevet. Han är den här Guds rättfärdighet. Han var rättfärdig i vårt ställe. Och denna rättfärdighet blir vår genom tron, och tron den skapas av evangeliet. Och vi fick denna tro i vårt dop som små barn. Då blev vi Guds barn genom evangeliets kraft. Vi gick från fiendskap till barnaskap hos Gud. Vi blev hans egna genom dopets bad, där vi föddes på nytt och blev renade från våra synder. I Kristi blod blev vi renade. Det blod han utgöt på korset för oss, Genom hans blod har vi liv, det eviga livet. Genom hans blod ges vi också styrka och kraft i våra liv som hans dyrt köpta barn. Genom Jesu blod. Det blod som han utgöt en gång för alla på korset på Golgata, då han offrades för våra synder och slaktades som ett lamm. Jesus på korset är vår rättfärdighet. Genom honom blir vi rättfärdiga. Han ger oss sin rättfärdighet. Han skänker oss den av bara nåd. Och vi får del av den genom tron som Gud skapar i våra hjärtan genom evangeliets kraft. Det är Guds ord om frälsningen i Jesus Kristus som har den nödvändiga kraften. Som har den nödvändiga kraften till att vara uthålliga, som Hebreerbrevets författare uppmanar oss kristna till. Författaren citerar profeten Habakkuk när han skriver: min rättfärdige ska leva av tro. Min rättfärdige ska leva av tro. Det är vi. Det är oss Habakkuk talar om. Det är oss Hebreerbrevets författare talar om. Vi är den rättfärdige som ska leva av tro. Vi är Guds rättfärdige. Vi är det eftersom vi har blivit rättfärdig förklarade i Jesus Kristus, och Gud har skänkt oss sin egen sons rättfärdighet. Vi är den rättfärdige som ska leva av tro. Vi lever av tro. Vi gör det eftersom vi tar till oss näring av det som håller tro vid liv, nämligen evangeliet som är Guds kraft till frälsning. Vi bevaras som Guds barn, och vi bevaras i den saliggörande tron genom att Gud genom sitt ord bevarar oss. Och då förblir vi också uthålliga, det som Hebreerbrevets författare uppmanar oss till. Då blir vi förblir också uthålliga genom att förbli i Guds ord. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må han stadfästa orden i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Ni kan resa er, så bekänner vi gemensamt vår tro med den apostoliska trosbekännelsen. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida, och därifrån skall komma till att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så några tillkännagivanden. Nästa söndag, tredje söndag i advent, då är det gudstjänst här igen i bykyrkan klockan 13. Då är det också nattvard 12:15 före gudstjänsten nästa söndag. Och sen den följande gudstjänsten efter det, det blir först på julafton. Då är det julbön klockan 13 i bykyrkan. På fjärde i advent om 2 veckor, då samlas församlingen i Vasa till gudstjänst och julfest där i Vasa, fjärde i advent. Under den nästa salmen så kommer vi att ta upp en kollekt, och den går till församlingens verksamhet, och vi rekommenderar den kollekten på det varmaste. Vi fortsätter med nästa salm.
Thank you. Herre Gud, himmelske Fader, som har låtit din son komma i världen för att upprätta ditt välde. Vi tackar dig för att du i honom har utsett oss till dina barn och kallat oss att tjäna honom och hans rike på jorden. Vi ber dig, ge oss nåd att vandra som rikets barn. Bevara oss i ditt ord och i en rätt tro, så att våra hjärtan inte tyngs ner av tidens omsorger. Hjälp oss att be och vaka, så att vi slutligen vid din sons återkomst med alla trogna får del i den himmelska glädjen. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ge oss vishet att tjäna dig, så att vi inte strävar efter egen ära, utan ditt rikes bästa. Vi ber för Suomen Luterilainen Tunnustus Kirkko och för de kyrkor som tillhör vår gemenskap. Välsigna församlingen i Donavci och dess tjänare Ivo Lazarov. Och vi ber för alla människor som vill underordna sig allt Guds ord. Och idag så ber vi särskilt för de lärosamtal som vår församling ska ha tillsammans med vår finskspråkiga systerkyrka SLT nästa lördag i Tammerfors med en annan finsk bekännelsekyrka, STLK. Vi ber dig Gud att du välsignar dessa lärosamtal, och vi ber dig att du gör så att vi alla underordnar oss ditt klara ord, och vi ser på ditt ord med samma ljus och samma klarhet. Himmelske far, led republikens president, riksdagen och regeringen. Ge dem makthavande ansvarskänsla och rättrådighet. Hjälp oss att leva enligt dina bud. Skydda vårt land och folk för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Låt din kärlek omskapa våra hjärtan så att vi ser var nöden finns och beredvilligt räcker ut vår hand åt dem som lider nöd, särskilt dem som kommer till vårt land och söker hjälp. Förbarma dig över alla som är sjuka, som sörjer en kär anhörig och som saknar livsmod. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Fyll våra hjärtan med din kärlek och ta bort bitterhet och ofördragsamhet. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem och skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Må Herren vända sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Då vill jag tacka alla som kom till gudstjänsten idag på andra söndag i advent. Och vi är välkomna tillbaka hit om 2 veckor. Nästa vecka, 3 advent. Och sen på julafton, 24 december, 13:00 också. Vi kan gå i fri, vi kan känna Herren med. Tack för det.